Kapitel 5. Delaktighet. Grunden till sammanhållning. Sång i en kör, jakt i ett jaktlag, språk i en studiecirkel, lek i en förskola, vilja i en partiförening, resultat i en idrottsförening, eller varför inte lön och arbetsvillkor i en fackförening. Delaktighet kan vara en glädje och en tillhörighet, men också en plats för att lösa problem och dela sorg. Den som står utanför kommer alltid att ha lättare att vända sig mot gruppen, vara kritisk mot mycket och många, bli bitter och ta avstånd. För den som inte är med i gemenskapen blir medmänniskorna motståndare och samhället blir fientligt. Den viktigaste grunden för delaktighet är arbete. För den enskilda ger arbetet tillhörighet och en yrkesidentitet. Hälsan förbättras i samhörighet. Arbetet är även viktigt för samhället som helhet. Det är så vi bygger vår materiella välfärd och trygghet. Genom arbete blir ekonomisk tillväxt och produktivitetsökningar möjliga. Vi får bättre prylar och fler tjänster. Våra liv förenklas. Alla som någon gång varit arbetslösa vet hur starkt och snabbt känslan av oduglighet och utanförskap kan sätta sig. Allas delaktighet genom full sysselsättning är och förblir en viktig del av samhällsuppdraget. Det är grunden för att hålla både materiell och psykisk ofärd borta. Arbete åt alla betyder att alla ska ha möjlighet, men också skyldighet, att med eget arbete bidra till det gemensamma. Människors omedelbara delaktighet i samhället och gemenskaper är det första värnet för att hålla ofärden borta. Hur skapas jobb? Debatten om arbetslöshet utgår ifrån två teorier i stark konflikt: nyliberalism och keynesianism. De olika utgångspunkterna har stor betydelse för hur statens och fackens roller i samhällsekonomin kan förstås. Hur man föreställer sig marknadskrafterna påverkar arbetsmarknaden. Skapar marknadskrafterna för egen maskin full sysselsättning, det vill säga jobb och möjlighet för alla att delta i samhället, eller krävs det att staten aktivt ingriper på arbetets marknad? Skiljelinjerna och konflikterna mellan de två utgångspunkterna, marknad gentemot reglering, präglar värnet starkt. Den nyliberala traditionen vilar på en föreställning om att långvarig arbetslöshet är uteslutet i en marknadsekonomi. Man tänker att utbud och efterfrågan på sikt kommer att hitta ett jämviktsläge. Lönerna måste därför fritt kunna gå upp och ner. Facket betraktas i detta sammanhang som ett hinder mot marknadskrafterna. Arbetslösheten skyller man på att facket kräver för höga löner. Statens uppgift i den nyliberala traditionen är att hålla statsbudgeten i balans. Staten ska inte påverka utbud eller efterfrågan på arbetskraft. För radikala marknadsliberaler är statens uppgift att bekämpa hindren mot prisbildningen på marknaden, motverka och förhindra fackliga organisationer. I den nyliberala tankevärlden skapas alltså jobben av fritt verkande marknadskrafter. Och motsatsvis, arbetslösheten beror på att marknadskrafterna inte får verka. Mot föreställningen om den fria marknaden står en insikt med rötter i 1930-talets politiska och ekonomiska situation. Keynesianismen utgår ifrån att marknaden inte klarar av att reglera sig själv. Arbetslöshet uppstår som en konsekvens av allt för låg efterfrågan i ekonomin. Den brittiska ekonomen John Maynard Keynes insåg att kapitalismen endast kan räddas om den underkastas effektiv styrning, det vill säga nationell styrning. Kapitalismen fungerar endast om den ges ramar och bindande regler. Skapandet och upprätthållandet av marknader förutsätter en nationalstat. Handel mellan olika länder kräver regelverk som förhindrar att nationella, sociala och politiska system inte undermineras. Med andra ord, marknaden är inte så rationell som man kan tro. I den keynesianska traditionen är staten aktiv. Om företagen inte efterfrågar tillräckligt med varor och tjänster måste staten vidta åtgärder för att efterfrågan ska ta fart. Även fackliga organisationer har en viktig roll i att säkerställa att lönerna och därmed efterfrågan inte sjunker. Facket bistår således med att hålla konsumtionen och efterfrågan i ekonomin uppe. Visst finns det bland ekonomer olika uppfattningar om vad staten bör göra och hur mycket. Men det råder en bred samsyn om behovet av ett samspel mellan stat och marknad. Inom politiken är motsättningarna däremot starka. Inte sällan präglas debatterna om stat och marknad av ideologi och värderingar. Delaktighet som socialt kapital. Teorin om socialt kapital bygger på att sociala nätverk, vänskapskretsar eller bokklubbar representerar ett värde. På samma sätt som en skruvmejsel, fysiskt kapital, eller vidareutbildning, humankapital, kan bidra till en ökad produktivitet, kan även sociala kontakter påverka produktiviteten för både individ och samhälle. Det sociala kapitalet handlar om förbindelser mellan människor, nätverk av kontakter och de värden som uppstår genom förtroende och ömsesidighet. Ett samhälle som består av många bildade och kloka människor, men som individer är isolerade från varandra, är inte nödvändigtvis rikt på socialt kapital. Forskningen visar att samhällen med rikligt föreningsliv, som därmed även har högt socialt kapital, är lyckligare, hälsosammare och mer ekonomiskt förmöget. Tilltron medborgare emellan gör att både näringsliv och offentligt liv fungerar bättre. Konflikterna i samhället blir mindre allvarliga. Människor med ett rikare socialt liv, oavsett om det är facket, bokklubben, idrottsföreningen eller bostadsrättsföreningen, utvecklar karaktärsdrag som är lönsamma för samhället som helhet. De som deltar i föreningslivet blir ofta mer empatiska inför andras olyckor och mindre cyniska. Människor som däremot står utanför de sociala sammanhangen kan inte stämma av sina resonemang med andra, vilket kan leda till att man missförstår och feltolkar omgivningen. Även i frågan om socialt kapital finns motsättningar. Å ena sidan hävdar demokratiska socialister att en av statens uppgifter är att stödja och främja föreningslivet. Det är inte ovanligt att marknadsliberaler å andra sidan anser att stimulerande av föreningslivet ligger utanför statens uppgifter. Man kan säga att samhällsuppdraget i sig utvecklar det sociala kapitalet. Det fackliga arbetet är ett av de viktigaste bidragen till att Sverige är ett av världens socialt förmögna länder. Varför arbetar vi? Teorierna om arbetets mening är många. Den grekiske filosofen Platon ansåg att arbetet var ett nödvändigt ont. Något som görs för att få resurser att överleva. Platon menade att arbetet hade ett lägre värde än det som görs på fritiden. Protestanten Martin Luther hade en annan syn. För honom hade arbetet ett högt inneboende värde. Genom arbetet tjänar vi våra medmänniskor och utgör ett redskap i Guds fortsatta skapelseverk. Men Luther tyckte inte att arbetet skulle tillfredsställa egna behov. Föreställningen om och förväntningen på arbetet som något värdefullt i sig självt eller som ett sätt att förverkliga sig själv är en förhållandevis ny uppfattning. Sociologen Max Weber lyfter fram arbetets disciplinerande sidor. Hur vi förhindras från att ledas i frestelser. Karl Marx betonade istället arbetet som källan till all rikedom, där kapitalister berövar arbetstagare frukterna av arbetet. Med ett sådant perspektiv kan arbetet också beskrivas som en nyttighet för den arbetsgivare som köper det. Perspektiven på människans arbete är många. Själva ordet har betytt och betyder olika saker för olika människor. Är arbetet ett nödvändigt slit eller en fri aktivitet? Frågan har inget slutligt svar, men vi fortsätter att arbeta. Arbetare eller tjänsteman? Anställda delas ofta upp i två grupper på arbetsmarknaden. Arbetare och tjänstemän. Arbetsuppgifterna man utför avgör vilken grupp man tillhör. Fackförbunden för tjänstemän och arbetare tillämpar helt olika strategier i kollektivavtalen. Basen för tjänstemännens avtal är den enskilde individens betydelse för verksamheten. Basen för arbetaravtalen är kollektivets betydelse för verksamheten. Historiskt sett har tjänstemän varit de som arbetar på kontor eller i förberedande arbetsuppgifter. Arbetare har varit de som arbetar i den direkta verksamheten. Tjänstemän har arbetsuppgifter där ett tjänstemannaavtal gäller och är därför medlemmar i ett TCO eller SACO-förbund. Arbetare har arbetsuppgifter där ett arbetaravtal gäller och är därför medlemmar i ett LO-förbund. Dessa avtal skiljer sig åt på en väsentlig punkt. Tjänstemäns löner och villkor bestäms av arbetsgivarens utbyteskostnad för den enskilde individen. Utbyteskostnad är lika med kostnaden för rekrytering, upplärning och produktionsförluster. Arbetares löner och villkor bestäms av gruppens kollektiva styrka. I tjänstemannaarbeten är oftast utbyteskostnaden högre än den kollektiva styrkan. I arbetares arbeten är utbyteskostnaden istället lägre än den kollektiva styrkan. Det är alltså inte personliga egenskaper utan arbetsuppgifterna man utför som avgör om man är arbetare eller tjänsteman. Aktiv arbetsmarknadspolitik. Statens insatser för att hjälpa till med jobben har flera former. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken ger den enskilde nya chanser genom utbildning till ett nytt yrke. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder handlar om att ingen ska behöva förlora kontakten med arbetslivet. Ju längre i arbetslöshet, desto svårare blir det att komma tillbaka. Men aktiv arbetsmarknadspolitik har även vinster för samhället som helhet. Utbildningsnivån ökar i hela samhället, vilket skapar bättre förutsättningar för produktivitetsökningar. Man kan även identifiera och få bort flaskhalsar, brist på arbetskraft i vissa branscher, genom att styra utbildningen i rätt riktning. Motsättningarna om arbetsmarknadspolitiken har på senare år ökat. Marknadsliberaler vill att driften och verksamheten ska vara marknadsbaserat med privata aktörer. Demokratiska socialister hävdar mot detta en starkare och effektivare offentlig drift. I det fackliga uppdraget är den primära uppgiften att få bort överskottet av arbetskraft från arbetsmarknaden. I samhällsuppdraget kan ansvaret beskrivas bredare. Att se till individ, samhälle, kunskapsförsörjning och den ekonomiska utvecklingen i stort. Arbete är bra för samhället. Ett arbete till alla är en av samhällets viktigaste stabilisatorer. Obalanser och störningar på arbetsmarknaden kan snabbt leda till motsättningar och konflikt i samhället i stort. Av historien lär vi oss att sysslolösa människor, inte minst unga män, lättare lockas till aktiviteter som är skadliga för samhället. Idag är arbetslösheten bland ungdomar i förorterna stor. I många europeiska storstäder är de sociala problemen stora. Ökad psykisk ohälsa kan knytas till arbetslöshet, men även självradikalisering och bristande delaktighet. I arbetet möter vi nya människor. Det är nästan alltid en kollektiv process som kräver samverkan. Förtroendet mellan främlingar kan öka. Det sociala kapitalet stärks. När arbetslösheten sprider ut sig minskar även tilltron till omgivningen. Arbetet skapar resurser för samhället som helhet. Ju fler som arbetar, desto större blir skatteintäkterna och utrymmet för gemensamma investeringar. I samverkan mellan olika yrkeskunskaper kan komplicerade produkter utvecklas. Det är genom arbetet vi tillsammans bygger samhället och landet. Samhällsuppdraget är att konstruktivt delta i detta arbete. Arbetet är bra för individen. Genom vårt arbete skapar vi ett ökat värde, ett mervärde. För detta arbete ska vi ha en rättvis andel av värdet. Lönen gör det möjligt för oss att trygga vår tillvaro och bidrar till att tillfredsställa materiella behov. Arbetets marknad är skild från andra marknader. Arbetet finns inom en människa. Skillnaderna mot marknaden för varor är flera. När en vara byts på en marknad övergår äganderätten helt och fullt till köparen. Den nya ägaren kan fritt disponera över varan. Detsamma gäller inte en löntagare. Den som köper arbete äger inte löntagaren. En vara bryr sig heller inte om vem köparen är, vilket däremot löntagaren gör. Varje löntagare är unik. Det finns ingen standardiserad människa med givna egenskaper. Den som köper arbete får ta löntagaren som den är. En vara ställer inga krav på hur det ska hanteras eller bevaras. Det gör arbetskraften. Löntagaren vill inte bara ha en rimlig lön, god arbetsmiljö och rättvis behandling. Jobbet ska också ge personlig tillfredsställelse, utveckling, identitet och status. Bra jobb skapar individuell frihet och möjlighet att själva bestämma hur vi vill leva våra liv. Genom arbetet blir vi en del av ett sammanhang. Med en yrkesidentitet kommer även självtillit. Ett arbete ger i regel möjlighet till utveckling, även om arbetets mening kan vara extremt ojämnt fördelad. En del har arbeten som de skulle utföra även om de inte fick lön för att utföra dem. Andra har jobb som de endast utför av ekonomiskt tvång. De flesta jobb pendlar mellan det meningslösa och det meningsfulla. Otrygga anställningar och osäkerhet om arbetet är ett allvarligt problem. Det förhindrar personlig utveckling och försvårar en yrkesidentitet. Ibland hävdas att jobben håller på att ta slut. Robotarna tar över. En arbetsmarknad utan arbetstagare kan beskrivas som arbetsgivarnas långsiktiga utopi. Omvandlingen av arbetsmarknaden är konstant. Många har idag arbeten som inte existerade för 100 år sedan. Digitalisering, artificiell intelligens, plattformsekonomi och många andra företeelser kommer att fortsätta omvandlingen. Samhällsuppdraget är att skapa trygghet för enskilda i omställningen. Arbetet är bra för den fackliga sammanhållningen. Full sysselsättning är det första värnet som skyddar det fackliga löftet. Att säkerställa att utbud och efterfrågan på arbete väger jämnt är en mycket viktig uppgift. Full sysselsättning gör att enskilda får en starkare ställning på arbetsmarknaden. Även de som blivit kantstötta av livet får ökade chanser till ett jobb. Utmaningen med full sysselsättning är att hålla ihop rättvisan. När jobben är många är det lätt hänt att vissa grupper eller delar av landet får snabbare löneökningar. Att förena full sysselsättning med en löneökningstakt som inte ger löneinflation samt en rättvis fördelning är en av de viktigaste och svåraste utmaningarna i alla länder. Att jobben är många är bra för facket. Med full sysselsättning tvingas inte löntagarna att hålla sig på defensiven. Hoten mot kollektivavtalen och sammanhållningen minskar. Full sysselsättning är därför ett av de viktigaste målen i det fackliga uppdraget. Samma sak gäller samhällsuppdraget. Begränsningar av marknaden. För ett otränat öga kan det ibland verka som att nyliberala ekonomer har rätt när man hävdar att marknadskrafterna behöver vara fria. I debatten om enkla jobb och behovet av sänkta löner kan det vara bra att erinra sig om några viktiga insikter. För det första, det finns inga fria marknader. Alla marknader har regler och begränsningar för valfriheten. Att en marknad framstår som fri beror vanligtvis på att vi inte ser begränsningen. När förbudet mot barnarbete infördes i Storbritannien var debatten stor. Att barn som var under 9 år förbjöds att arbeta sågs som en allvarlig begränsning av avtalsfriheten. Idag är det sannolikt få, inte ens extrema marknadsliberaler som väljer att se förbud mot barnarbete som en inskränkning av den fria företagsamheten. Samma sak kan sägas om slaveri. Normer förskjuts, tidigare kontroversiella frågor får bred acceptans och lämnar den politiska debatten. För det andra, det finns alltid begränsningar i vad som kan bytas eller handlas med. Många saker är uppenbara att man inte kan och bör handla med, exempelvis droger och människoorgan. Andra saker kan kräva mer eftertanke. exempelvis röster i demokratiska val, anställningar i offentlig sektor eller beslut i domstolar. På arbetsmarknaden brukar det betonas att arbete inte är en vara. För det tredje, begränsningar av vilka som agerar på marknaden. Att barn inte ska arbeta är självklart. Men exemplen på reglering av marknadsaktörerna är många. Vem som helst kan inte agera som läkare, lokförare eller ingenjör. Ofta brukar olika marknader själva hitta sätt att reglera vilka som kan delta. Vid självreglering gäller det att vara uppmärksam. Istället för att skydda aktörerna på marknaden riskerar syftet att bli utestängande av konkurrenter. För det fjärde, begränsningar av hur byten handel går till på marknaden. Även om avtalsfriheten är stor finns alltid lagstiftning som vilar i bakgrunden. Som konsument har man exempelvis alltid bytesrätt. Men även mellan företag finns det en tvingande avtalsrätt i bakgrunden. Exempelvis om fel och förseningar av varor och tjänster, tredje mans rättigheter och annat. Det kan även finnas begränsningar av var försäljning får ske. Kommunerna bestämmer vilka näringsverksamheter som får bedrivas var. För det femte, marknader har nästan alltid direkta eller indirekta prisregleringar. Ett uppenbart exempel är ockerlagstiftning. 2018 skärptes även lagstiftningen för sms-lån. Priset på att låna ut pengar, ränta, är inte fritt. I många länder finns även lönelagstiftning. Genom lagstiftade lägsta löner eller allmängiltig förklarade kollektivavtal. I Sverige är fackföreningsrörelsen och partsystemet så starkt att prisreglering av löner inte behövs. Men det finns även regler som indirekt påverkar priset på arbete. Exempelvis har migrationsregler stark inverkan på lönerna. Ett stort arbetskraftsutbud sänker i regel priset på arbete. Många av de saker som idag är underkastade politisk makt snarare än prisbildningen på marknaden, exempelvis människor, jobb, demokratin, universitet, domstolar, läkare med mera, är det på grund av politiska beslut och stark intressekamp. Varje dag förhandlas gränserna mellan de politiska och ekonomiska sfärerna. Inom vissa frågor är spänningarna stora. I andra frågor har kampen helt upphört. I samhällsuppdraget är du dagligen del av gränsstriderna mellan stat och marknad. I debatten med marknadsliberaler är det avgörande att bryta illusionen om att marknader vilar på objektiva kriterier. Vad som utgör en marknad är inte självklart, utan resultatet av intressemotsättningar. Vad som behandlas på en marknad och utav vilka är utslaget av politiska beslut, inte av en naturlag.